tror nästan för ena stora delen är att jag har massa bibelställen så att det kanske är lättare för dig att stå med bibeln där. Vi börjar med att be.
Let's begin with a word of prayer.
Så, Herre, vi ber för de här orden som vi ska höra nu.
And Lord, we pray for the words that we will hear now.
Vi ber att de ska falla i god jord och gro i människors hjärta.
We pray that they will fall into good soil and grow in people's hearts.
Vi ber för den här dagen, vi ber för mötet, vi ber för Pastor Mikael borta i Bangalore.
We pray for this day, the meeting, and for Pastor Mikael in Bangalore.
Alla som inte kan vara här.
And those who can't be here.
Alla som sitter och tittar framför Facebook.
Or those who are watching on Facebook.
Vad annat som händer.
And everything that else that I've forgotten to pray for.
Amen.
Amen.
Det här med bön, det är ganska fantastiskt.
This thing about prayer is really amazing.
Någon som säger att vad gör det för skillnad att du ber egentligen?
And some people might say, well, what's the difference whether you pray or not?
Och jag säger bara det att, som sagt, nu har vi två unga grabbar som är borta i Baltimore.
And I'm just saying that now we have two young men in Baltimore.
Och det finns i alla fall en av dem som har bett för.
And at least one of them had been prayed for.
Varje dag i
each day.
Sin mors liv.
In her mother's life. In his mother's life.
Det har skett stora förändringar.
And there's been such great changes.
Sista tiden som vi inte kan beskriva som något annat än mirakel.
And in this, just in the last time now. And we can just describe it as a miracle.
Så någon som säger att det här med bön är jag vet inte säga att det inte hjälper.
But if people say that prayers don't help.
Ja, följ med på några bönemöten och lev ett
to a few prayer meetings.
Bönefullt liv så får ni se.
And have a life full of prayer.
Testa gärna.
Test it.
För två veckor sedan så var vi hemma hos min mamma på lunch.
2 weeks ago we went to my mother's place for lunch.
Och hon hade hört lite, hon lyssnade alltid på vad heter det?
Mässa
på radio eller vad heter det? Ja.
She's always listening to this service on the radio.
Ja, och det hade kommit fram lite frågeställningar där. Ni vet den här problemet med ondskan i världen.
And there were some questions that they talking about the problem of evil in the world.
Exakt. Eller teodicy-problemet.
Teodicy-problemet.
Ja, ni vet det här att varför finns det ondska i världen?
You know this, that why is there evil in the world?
Om Gud är allgod så hade han inte skapat ondska.
If God is altogether good, then he wouldn't have created evil.
Om det nu inte kommer från Gud, ondskan, så om han är allsmäktig så hade han ju tagit bort all ondska.
If it doesn't come from God, then if he is almighty, then he would have just done away with all the evil.
Och det var så himla roligt, för mamma hade ju själv kommit på svaret på den här frågan.
And it was quite fun because she had found the answer herself to this question.
Och det är helt enkelt att det är inte Gud, det är vi människor.
And it is that it's not God actually, but it's us. Human beings.
Skulle vi följa Bibeln och leva efter hans lagar och regler så hade det inte funnits någon ondska.
If we follow the Bible and lived according to the rules.
Och det är precis det här.
No evil.
Vi kan läsa i första Mosebok 3.
And this is exactly what we're reading in Genesis 3.
Jag ska inte läsa några bibelställen, men vi vet ju den historien där när synden kom in till världen.
We know the story when sin came into the world.
Och varför och hur.
And why and how.
Och ja, det är tyvärr oss människor det är fel på. Inte Gud.
Unfortunately, it's us human beings that there is something wrong in.
Men
not
finns,
God.
Det finns så mycket att skylla på varför man inte vill ta emot Gud och tro på Gud.
Yeah, but there are so many reasons why you don't want to receive God and believe in him.
Jag minns när jag träffade Marie och blev liksom introducerad till kyrkan.
I remember when I met Marie and I was introduced to the church.
Så var ju min första tanke var att, men har inte vetenskapen begravt Gud?
My first thought, well, didn't science bury God?
Yeah. Varför går folk fortfarande i kyrkan?
Why do people still go to church?
Jag tror att Marie jobbade som någon vaktmästare.
I think Marie worked as some kind of usher somewhere.
The janitor. Janitor. Ja, men det roliga är ju att ingen kunde vara mer fel.
And the thing is, there could be nothing more wrong than that.
Inte att hon inte jobbade som vaktmästare, men att...
Not where she was working, but...
Att vetenskapen har begravt Gud.
But that science has buried God.
Det finns två stora upptäckter senaste årtionden inom vetenskapen.
There are two discoveries in science these last two decades.
I modern tid om man säger så.
In modern days anyway.
Som snarare påvisar Guds existens.
That actually prove the existence of God.
Det ena är att universum har en början.
And that is, one is that the universe has a beginning.
Som man har kommit på.
They have discovered that.
Allt med Hubble-teleskopet uppfanns och så vidare.
They discovered it with the Hubble-teleskop.
Så det fanns alltså en tidpunkt då universum inte fanns och sen i nästa tidpunkt så fanns det.
So there was a point of time when the universe didn't exist and then it did exist.
Och hur kan man förklara den här liksom plötsliga förändringen egentligen?
And how can you explain this sudden change?
Hur måste den här orsaken till den här förändringen vara egentligen?
What is actually the reason for this change?
Ja, men för det första så måste den här orsaken vara utom tid och rum, eftersom den har skapat tid och rum.
The first thing is that the cause must be outside of time and space because it created it.
Den som gjorde det här måste vara otroligt kraftfull och intelligent och kreativ.
And this person who did it, it must have been very mighty and creative and powerful.
Så vi har alltså någonting som är allsmäktigt, överintelligent, kreativ och utanför tid och rum.
Something almighty, creative, powerful outside of time and space.
Och vad passar bättre in på den beskrivningen än Gud i den här boken?
What else fits better into this description than the God of this book?
Och det här är en ganska ny upptäckt för vetenskapen.
And this is quite a new discovery for science.
Men jag menar, om ni slår upp den första versen i Bibeln, vad står det där?
But if you look at the first verse of the Bible, what does it say?
In the beginning. I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord.
In the beginning God created heaven, the heavens and the earth.
Så det här har ju varit känt för teologer i flera tusentals år.
So theologians have known about this for thousands of years.
Det är som den här analogin som ni kanske har hört några gånger.
It's like this analogy that you might have heard a few times.
Att när vetenskapens männen klättrar upp för kunskapens berg.
When the scientists were climbing the mountain of knowledge.
Och när de äntligen kommer upp till toppen.
And when they finally come to the top of it.
Så sitter ett gäng teologer där och välkomnar dem.
There's a group of theologians sitting there welcoming them.
Det andra som har upptäckts senaste i modern tid.
And the second thing that has been discovered these in modern days.
Det är universums finjustering.
Is the fine adjustment of the universe.
Och det är liksom alla vetenskapsmän, inte bara kristna, utan alla är otroligt överens om att för att det ska kunna finnas liv i det här universumet.
All scientists, not just the Christians, agree on this, that in order for life to exist in this universe.
Inte bara här livet som vi känner här på jorden, utan
not just life as we know it on earth, but just any kind of life.
Så måste alla saker som finns här vara så sjukt fint justerade.
All the things that exist here must be so amazingly som finely adjusted.
På ett rakblads ägg heter det.
Knipsägg.
Ja, som på en knipsägg.
It's like the edge of a knife.
Ja, och ni har säkert hört den här analogin också förut, att det finns faktiskt en astronom från Cambridge som har sagt att sannolikheten att detta skulle skett av en slump, att det finns liv i universum.
And maybe you've heard this analogy before too, that there's this astronomer in Cambridge that said that probability,
sannolikheten att för liv i det här universumet,
that the probability for life existing in this universe,
att det har skett av en slump,
that this just happened by coincidence, chance,
är som att en tornado kommer in över ett skrotupplag och plötsligt så bara skapar den en perfekt Boeing 747.
It's just like a tornado coming into a junkyard and just creating a Boeing 747.
Yeah. inklusive pilot.
And including the pilot.
Ja, precis. Och en annan fysiker från Oxford, en av de fina universitet här från UK.
Another physician from physicist.
From
Oxford said.
Att den skillnad i procent.
That the difference in the percentage.
Mot att det finns liv här på jorden. Till att det inte skulle finnas liv här på jorden.
From the existence of life on earth and to life not existing on earth.
Om man tittar på förutsättningarna för liv.
And if you look at the prerequisites of life.
Att hade det bara skilt i procent.
If the difference in percentage wise had just been.
Nu ska jag säga ett tal här.
And I will say a number here.
Ett genom.
One through.
Tio.
Ten.
Uppe till tio.
Power of 10,
yeah. Som i sin tur är upphöjd till to the power of
which in its turn is
123.
Wow.
123 something.
Exakt. Hur som helst, det här är matematik. Det är ett extremt, extremt litet tal.
This is mathematics and it's a very, very small sum.
Jag slog in det på, jag googlade upp en miniräknare igår på Google och slog in det här talet.
I found a calculator on Google yesterday and I checked this number.
Och då fick jag bara svaret infinity.
And then I got the answer in infinity.
Och det är faktiskt sånt litet tal.
And this sum is so small.
Att skulle jag försöka skriva ner talet på papper, då skulle det inte gå.
If I tried to write it down on a piece of paper, I couldn't do it.
Faktiskt är så att även om man kunde förvandla all materia i hela universum till papper.
Faktiskt, if I could turn all the matter in the universe to a piece of paper.
Så skulle inte ha nog med papper till att skriva ner det här talet.
I wouldn't have enough paper to write down this sum.
Så litet är det talet, om du förstår mig. Det är så stort det här talet, det är långt fast det är ett delat på det. Så det blir väldigt litet.
So small is the sum, because it's very long, because it's been.
Ja, ni förstår att det är väldigt, väldigt liten sannolikhet för att det här skulle skett av en slump.
So you see that the probability that this is happening by chance is so small.
Nu har ju vetenskapen hittat andra lösningar bara genom att säga att det finns oändligt många universum och på så sätt har man löst det matematiskt.
Now science has found another solution to this and that is that there are multiple universes.
Men det är inte alls vedergällt liksom, eller alltså det är inte alls vedergällt.
That's really accepted.
Det är accepterat, nej men precis, det finns ju vissa som har den teorin.
Some people have that theory.
Men faktiskt till och med Richard Dawkins, den erkände artisten.
Even the infamous Richard Dawkins.
Tycker att det är väldigt intressant hypotes att faktiskt den här världen skulle kunna ha skapats av någonting utanför den här världen såsom att människorna skulle skapats av några aliens.
I think it's an interesting theory that this world would have been created, that man would have been created by something outside of this world, some aliens.
Så han är inte emot intelligent design.
So he is actually not opposed to intelligent design.
Han är bara emot gudomlig intelligent design.
But he's against the divine intelligent design.
Men det är samma sak här. Det här har ju vi. Kristna vet över väldigt lång tid. Vi kan läsa om det i Bibeln.
The same here. Actually, Christians have known this for a very long time.
Vi kan gå till Hebreerbrevet 11.
If we look at Hebrews 11.
Och vers 3. Det står det så här. Ja, någonstans i Bibeln. Jag kan läsa det på svenska först. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.
By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible.
Det har skapats av Gud och det har inte blivit skapat av något som vi kan se.
It was created by God and not something that we can see.
Om vi går till Psaltaren istället.
And if we look at Psalms
104.
104.
Verserna 24, 25.
Verses 24 and 25.
Så Psaltaren 104, 24 till 25. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet det stora och vida. Där är ett oräkneligt vimmel av levande varelse, både stora och små.
O Lord, how manifold are your works. In wisdom you have made them all. The earth is full of your possessions. This great and wide sea, in which are innumerable teeming things, living things, both small and great.
Vi kan väl läsa in Nehemja.
Then Nehemiah.
9.
9.
Vers 6. Nehemja 9, 6. Du är ensam, Herre. Du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara. Jorden och allt som är på den. Haven och allt som är i den. Och du håller dem alla vid liv. Himlens härskara tillber dig.
You alone are the Lord. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and everything on it, the seas and all that is in them, and you preserve them all. The host of heaven worships you.
Några verser som verkligen beskriver att det är Herren som har skapat allt det som vi ser här.
A few verses that describe that it's actually the Lord who created everything that we see here.
Och en annan sak är även liksom universums regularitet.
And another thing is the regularity of the universe.
Alltså vi förutsätter ju alltid att ja, solen kommer gå upp imorgon och den kommer gå upp där och på den här tiden.
We always think that well, the sun will rise tomorrow at this time.
Gravitationen kommer vara likadan idag som imorgon.
And the gravitation will be the same today as tomorrow.
Om vi inte ätit väldigt mycket dagen
Unless
innan.
Unless we ate a lot the day before, maybe.
Kanske vågar säga att gravitationen är lite större.
Maybe the scales will say that the gravitation is a little heavier.
Men då säger alla, ja men det har ju som sagt, det har ju alltid varit så. Det är klart att det kommer att vara så imorgon.
Then people say that, well it's always been like this and of course it will be like that tomorrow too.
Men det är just det som är själva frågan, varför är det så?
And that's the question, why is it this way?
Det är ingenting som säger att allt kommer att vara likadant imorgon som idag.
Nothing tells us that it will be the same tomorrow as today.
Det skulle kunna vara på massor av olika sätt.
It could be in many different things.
Men det är också så att Gud har gjort det på det här sättet.
But it is that God has done it this way.
Han upprätthåller den här regulariteten. Han upprätthåller oss.
He upholds this regularity and he upholds us.
Men det här är inget som ateism till exempel har svar på. Varför det är så.
This actually atheism has no answer to.
Och det är faktiskt när det är lite liksom roligt, en liten paradox, att det är den här regulariteten som gör att vi kan göra faktiskt vetenskapliga experiment.
And it's actually this regularity that it helps us to do, makes it possible to do scientific experiments.
Så inte är det bara så att vetenskapen bevisar Gud.
So not, it's not only that science proves God.
Men det är också det att Gud bevisar vetenskap.
But it's also that God proves science.
Vi kan fortsätta läsa två verser här som pratar om det här. Vi har en i Job.
And we can read two more verses about this. One in Job.
38. Ni vet när Gud kommer in i snackar lite med Job och hans polare.
You know when God comes in and speaks to his to Job and his friends.
Då säger Gud så här till Job.
In chapter 38.
Förstår du himmelens lagar? Okej, okay, Job 38, 33.
Job 38, 33.
Förstår du himmelens lagar? Ordnar du dess välde över jorden? Frågetecken.
Do you know the ordinances of heavens, of the heavens? Can you set their dominion over the earth? Question mark.
Nej, jag tror inte.
No, I don't think so.
att det är Job som gör det.
And that Job does.
Vi kan även se i Hebreerbrevet första kapitel.
In Hebrews 1.
Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och upprätthåller eller uppehåller allt genom sitt mäktiga ord.
His son, vers 2, who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power. When he had by himself purged sins, sat down at the right hand of the majesty on high.
Det kan vi läsa här alltså att det är Gud eller sonen som är Gud.
So we can read that it is the son who is God.
Som upphåller allt.
And he is upholding everything.
Genom sitt mäktiga ord.
Through his mighty word.
Men den här världen försöker ju förvränga sanningen.
But this world is trying to distort the truth.
Martin pratade lite om hur viktigt det är med sanningen. Och hur,
ja. Martin was saying that it's so important to have the truth.
Men vi kan ju se redan i första Mosebok 3.
But we can see in Leviticus.
Första Mosebok 3.
In Genesis 3.
Där kommer djävulen in i matchen.
When the devil comes into the game.
Så säger han så här. Har Gud verkligen sagt?
And he says, did God really say?
Och det är där som förvränger våra hjärnor.
And this distorts our brains.
Vad Gud verkligen sagt.
Did God really say?
Jag kommer hoppa här nu lite grann till egentligen helt annat. Nu har vi pratat lite om vetenskap, men ett helt annat ämne.
And now we talked about science, but now we'll turn to a completely different subject.
Och jag skulle bara vilja be lite extra för de här tankarna, för att det är otroligt svårt och tungt ämne.
And I want to pray a little extra for this subject because it's a very heavy and difficult topic.
Så Herre, vi ber verkligen för de här orden, och vi ber att de ska landa så rätt i den människors hjärta då.
So Lord, we pray for these words and that they will come to the right place in people's hearts.
Och att det ska vet att vi är salt och ljus i den här världen.
And you know that there's salt and light in this world.
Och om inte det sägs här så kommer det inte sägas någon annanstans.
And if we don't say it here, it won't be said anywhere else.
Vi ber om förståelse och
and we pray for understanding.
Öppna sinnen och
and open minds.
Vi ber för det, amen.
We pray for it, amen.
Vi kan gå till Psalms, då blir det Psalter 106.
Let's turn to Psalms 106.
Står det så här, 106:37.
Genesis 106:37.
De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. De utgöt oskyldigt blod till sina söners och döttras blod, som de offrade åt Kanans avgudar. Och landet blev vanhelgat genom blodet.
They even sacrificed the sons and the daughters to demons and shed innocent blood, the blood of their sons and daughters, whom they sacrificed to the idols of Canaan. The land was polluted with blood.
Vi skulle kunna gå till tredje Mosebok 20.
And then we turn to Leviticus 20.
Tredje Mosebok 20, verserna 2 och 3.
Verses 2 and 3.
Står det så här, du ska säga till Israels barn, om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor i Israel ger någon av sina avkomlingar åt Molok, ska han straffas med döden. Folket i landet ska stena honom. Jag ska vända mitt ansikte mot den mannen och utrotat honom ur hans folk. Därför har han givit en av sina därför att han har givit en av sina avkomlingar åt Moloch och orenat mitt helgedom och ohelgat mitt heliga namn.
Again you shall say to the children of Israel, whoever of the children of Israel or of the strangers who dwell in Israel, who gives any of his descendants to Moloch, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones. I will set my face against that man and will cut him off from his people, because he has given some of his descendants to Moloch to defile my sanctuary and profane my holy name.
Moloch var någon avgud som tillbads av fenicierna för ungefär 1500 år före Kristus till 300 år före Kristus.
So Moloch was some idol that was revered by the Phoenicians about 1500 before Christ.
Så det är alltså mer än 2000 år sedan.
It's more than 2000 years ago.
Men Moloch finns tyvärr även idag.
But Moloch is still here today, unfortunately.
Helt
we call it something completely different.
Vi kallar det karriär.
We call it career.
Vi kallar det det passar inte in i mitt liv just nu.
We call it that it doesn't it's not right in my life just at the moment.
Vi kallar det rätten att bestämma över sin egen kropp.
And we call it the right to have just make the decision about your own body.
Och därmed andras kroppar, men det är ingen som säger.
And other people's bodies, but no one says that.
Vi kallar det jag har inte råd.
And we say I can't afford it.
Vi kallar det jag har inte tid.
And we call it I don't have the time now.
Vi kallar det jag har inte lust.
And we call it I don't feel like it.
Vi kallar det ett misstag.
We call it a mistake.
Vi kallar det one night stand.
We call it a one night stand.
Och så vidare. Ja, det som nu står det jag pratar om är abort.
So you understand that I'm speaking about abortion.
Och vi säger det finns ingen fördömelse.
And we say there's no condemnation.
I det här, utan vi vet att alla är förlåtna
av in Jesus Kristus. We know that everyone is forgiven in Jesus Christ.
Men jag läser just nu om abortfrågan.
I'm reading about abortion at the moment.
Och det är svårt att inte säga någonting om det när ens hjärna är fullt av sådana tankar.
And it's hard not to mention it when my brain is full of these thoughts.
Och jag läste en sak i min kursbok som faktiskt berörde mig otroligt mycket.
And I read something in the textbook that really touched me.
För att jag tror att det är inte så många som egentligen vet vad en abort är för något.
I think that many people don't really know, understand what an abortion is.
Och vad man faktiskt gör.
And what you actually do.
I en abort.
At an abortion.
Så jag tänkte faktiskt läsa ett utdrag ur den här boken nu.
So I wanted to read a portion from this book now.
Och om det är någon som är känslig så får ni gärna hålla för öronen.
And if you're sensitive you can hold your hands over your ears.
För det är inga roliga saker jag kommer läsa.
I won't read anything that is.
Men jag tror att det är ändå viktigt att veta faktiskt vad som sker.
But I think it's important to know what takes place.
Sanningen, som sagt, det är viktigt med sanning.
Because it's important to have the truth.
Och den här världen håller undan sanningen för en. De säger inte sanningen.
This world doesn't tell you the truth always.
Men det finns en abortmetod som heter partial nu kommer jag prata. Now I'm gonna change to English because it's in English.
Ja, ska jag byta till engelska här? Texten är på engelska.
So there's a method, abortion methods called partial birth abortion.
Det finns en abortmetod som kallas för
man föds delvis abort.
Barnet föds delvis.
The medical name is DNX.
Det medicinska namnet är
DNX. Stands for dilation and extraction.
Det står för att man utvidgar och drar ut.
Och det här är ingen metod som används längre, men det har, och jag vet inte om den har använts ens i Sverige.
Jag vet inte om den har använts i Sverige.
Nej, just nu pratar det svenska.
I don't know if it's been used in Sweden yet.
Men det var en metod som användes i alla fall i USA.
But this method used to be in practice in the States.
Och nu ska jag switch to English again.
Och nu ska jag byta till engelska igen.
And explain how this method is done.
Förklara hur det här är gjort.
So using ultrasound,
så man använder då ultraljud.
The doctor grips the fetus legs with the forceps.
Och doktorn tar tag i fostrets ben med
en tång.
And I want to explain that this is a method that was used in the later weeks in a pregnancy.
Det här var en metod som användes sent i graviditeten. Mm.
So you, I mean, there was actually a firm leg that you can pull.
Så det fanns liksom ett ben som man kunde dra.
So from week, I think from week 20 and
from veckan 20.
Or even a little bit earlier, maybe already from week, 14 or something. But anyway, you grip the fetus legs with the forceps.
Så man tar då tag i barnets ben med tången.
The fetus is then pulled out through the birth canal.
Sen drar man ut barnet i kanalen.
And delivered.
Och sen föds den.
With exception.
Förutom.
Of its head.
Att huvudet inte är ute.
So while the head is in the womb.
Så huvudet är i vad heter det?
The doctor penetrates the live fetus skull with a scissor.
Så borrar läkaren då genom huvudet med en sax.
And open with the scissors to enlarge the hole.
Och sen öppnar man då den här saxen för att göra ett större hål.
And insert a catheter.
Och sen sätter man in en kateter.
And the fetus brain is vacuumed out.
Och sen så suger man ut barnets hjärna.
Resulting in the skull to collapse.
Och det gör så att huvudet kollapsar.
And the doctor then completes the womb's evacuation by removing the dead fetus.
Och sen tar läkaren ut då det döda barnet.
Och jag mår lite dåligt faktiskt när jag ser det.
Jag mår dåligt. I feel bad when I read this.
Men som sagt, det är ingen metod som fortfarande används, men det har använts.
So this method is not used today, but it has been used.
Bara det är fruktansvärt.
And this is just terrible.
Och faktiskt var det så att man i USA försökte förbjuda den här metoden 1996.
And actually they tried in the States to make this law, this method unlawful in 1996.
Men den dåvarande presidenten Bill Clinton lade in ett veto mot att det skulle förbjudas.
But the president Bill Clinton, he vetoed that it would be forbidden.
Och jag ska inte ge mig in i politik här nu, men.
But I won't talk about politics now.
Men många människor var ju väldigt förundrade över att Trump vann valet i USA.
Many people were amazed that Trump won the election in the States.
Men det kanske inte var så mycket att amerikanerna just röstade för Trump som de faktiskt röstade mot Hillary.
It was not actually that the people voted for Trump, but that they voted against Hillary.
Som då är gift med Bill Clinton, som ville jättegärna behålla den här abortmetoden.
Married to Bill Clinton, who wanted to keep this method of
kanske,
abortion.
Jag vet inte.
I don't know.
Men det finns en teori om att det kan också.
This theory does exist. That's the way.
Men det är som sagt, även i Sverige så vill vi inte gärna prata om det här och prata om sanningen.
But in Sweden we don't want to speak about this and the truth either.
När man pratar om abortmetoder på Socialstyrelsens informationssida.
And in the information page of the Socialstyrelsen, the social board.
Så pratar man inte om att för det sker väldigt mycket medicinska aborter i Sverige.
There's a lot of medical abortion in Sweden.
Och det betyder att man tar en hormontablett.
Which means that you take this hormone pill.
Och sen får man, om man är sen i sin graviditet, föda ut sitt barn.
And if the pregnancy is far gone, then you give birth to your child.
Men i Socialstyrelsens upplysning så står det så här. Efter 1-3 dagar tas andra hormontabletter som framkallar livmodersammandragningar.
And in 1-3 days some other pills are taken and this causes contractions in the uterus.
som leder till att graviditeten stöts ut.
Which means that the pregnancy is pushed out.
Så vad jag vet är graviditet ett tillstånd där en person har ett barn i sin mage.
That pregnancy is a state you're in, but you have a child in your stomach.
Men här pratar man alltså att graviditeten stöts ut.
But here they say that the
pregnancy. Du kan inte ens skriva vad det är för något.
So you can't even say exactly what it's about.
Jag tycker så här, ska man ge upplysning så säg åtminstone sanningen, säg vad det är för något som kommer ut.
I was thinking that if you want to give information, you can at least tell the truth what's coming out.
Jag har varit inne på en hel del forum om för, ja, tjejer som har gjort abort.
And I've been checking different fora about women who had abortions.
Och de är helt förkrossade, de här tjejerna.
And they are actually just devastated.
Det är uppenbart att de förstår att det inte är en graviditet de har stött ut.
So it's obvious they understand that they didn't get rid of a pregnancy.
Utan att det är barn.
But as a child.
Och de mår oftast väldigt dåligt efter såna grejer.
Feel very bad after this.
Så det är ett allvarligt ämne.
So it's a serious subject.
Men som sagt, det finns ingen, om nu någon har gått igenom det här så finns det ingen fördömelse.
And if you've been through this, there's no condemnation.
Vi är alla, vi kan alltid komma till Herren och få förlåtelse.
We can always come to the Lord and find forgiveness.
Men jag tänkte just på det här att, som det står tidigt i Bibeln, har Gud verkligen sagt?
And I thought of this, that it says early in the Bible that God, did God really say?
Har Gud verkligen sagt?
Did God really say?
Det är där som världen väldigt mycket lever efter idag, skulle jag säga.
And this is what the world lives according to this today very much.
Man djävulen sitter som på en höger axel och viskar hela tiden till ens öra.
It's like the devil is sitting on your right hand shoulder all the time and whispering into your ear.
Ja, det där tror jag inte riktigt på.
No, I don't really believe in that.
Har Gud verkligen sagt det?
Did God really say that?
Nej, jag tycker jag får bestämma över min egen tid.
I think I can plan my own time.
Jag vill gärna ha 2 timmar sommartid.
I want 2 hours. Change for the summertime.
Och vill inte du att jag ska få det, då är du intolerant.
And if you don't want me to have that, you're intolerant.
Nej, tycker jag. Tiden är under väg, så vi avslutar här.
So time is short, so now we have to finish with this.
Vi kan bara avsluta med i bön.
So we can just end with a word of prayer.
Så gode Gud, tack för att vi får samlas här idag, precis som Martin sa.
Lord, we thank you that we can meet here today, just like Martin said.
Underbart att vi får tillsammans.
Wonderful that we can be together.
För de som inte kunde komma, hoppas ni har tittat på Facebook.
So, if you can come, I hope you have looked at us on Facebook.
Och känt gemenskap ändå.
And felt the fellowship.
Skulle också passa på att ge tillfälle att om det är någon här eller någon som sitter och tittar på det här eller lyssnar på det här.
And I wanted to give you the opportunity if there's someone here or someone who's listening.
Att ta emot Jesus i era hjärtan.
To receive Jesus in your hearts.
Tänk på det både Taina och Martin sa här innan.
Just think of what Taina and Martin said before.
Johannes 3:16.
John 3:16.
Att så älskade Gud världen att han skickade sin enda son.
That God so loved the world that he sent his only begotten son.
Att dö för alla oss.
To die for us all.
För alla våra synder.
For all our sins.
Och alla som tror på honom.
And all those who believe in him.
Inte bara några utan alla.
Not just a few, but everyone.
Ska få evigt liv.
That they will have eternal life.
Det är så enkelt faktiskt.
It's so simple actually.
Men det är inte alltid så lätt att bara ta emot den här fria gåvan.
But it's not always easy to receive this free gift.
Vi har en liten djävul som sitter på våra axlar och viskar. Har Gud verkligen sagt?
We have this little devil sitting on our shoulders and saying, did God really say?
Har Gud verkligen sagt det här?
Did God really say this?
Kan det vara så enkelt?
Can it be so simple?
Ta emot något så stort.
To receive something so great.
Helt gratis.
Just free.
Jag behöver inte göra någonting.
Just for free, I don't have to do anything.
Det verkar inte stämma.
It can't be true.
Har Gud verkligen sagt?
Did God really say?
Ja, han har faktiskt sagt det.
Well, he did say that.
Så det är sant.
So it's true.
Så att ta gärna emot den här fria gåvan av evigt liv idag.
So receive the gift of eternal life today.
Öppna era hjärtan.
And open your hearts.
Gud, vi ber om att människor ska få mjuka och öppna hjärtan och så att de ska se din härlighet.
God, we pray that people will have soft and open hearts and that they will see your glory.
Vi ber för det här nu när vi fortsätter dagen.
And we pray for the rest of the day.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.